Nåd vare med er och frid från Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. O kraftens ord, du livets ord, till salighet här på vår jord av Herren Gud det oss givet. I dig är sanningen och livet, och vägen du till himlen lär. Du är Guds ord du är. Ja, Herre, öppna ditt ord för våra hjärtan. Amen. Predikotexten är den gammaltestamentliga texten som finns i Jesaja 55, verserna 10-13. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit utan vattnar jorden så att den blir fruktbar och grönskar och ger säd till att så och bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Det ska inte komma tillbaka till mig förgäves utan att ha gjort vad jag vill och utfört det var jag har sänt det till. Med glädje ska ni dra ut, i frid ska ni föras fram. Bergen och höjderna ska brista ut i jubel inför er. Markens alla träd ska klappa i händerna. Istället för törnesnår ska cypresser växa upp. Istället för nässlor ska myrten växa upp. Det ska bli till ära för Herren, ett evigt tecken som inte ska utplånas. Amen. Vi lever en omvälvande tid, kanske mest omvälvande vad vi har uppnått, har varit med om i vårt liv. Och det är alldeles tydligt att djävulens här söker var han kan splittra, var han kan härska. Det som, de medel som han verkar använda idag är makt och pengar. Det är mycket starka medel, men vad ger Gud för svar till dem som har en sådan makt? Jo, i psalm 2 läser vi: Varför är hedna folken i uppror? Varför tänker folken tomma tankar? Jordens kungar reser sig och furstarna gaddar ihop sig mot Herren och hans morde. Vi sliter sönder deras band och kastar av oss deras rep. Han som tronar i himlen ler. Herren gör narr av dem. Längre fram säger han om sin son, den smorde: Du ska krossa dem med järnspira. Slå sönder dem som lerkärl. Den makten, det är annat än de jordiska makterna, de jordiska pengarnas makt. Den makt som ska krossa alla dessa jordiska makter är Guds ord. Det som vi har som tema idag. Det var om det ordet som Martin Luther skrev i sin psalm. Guds ord, du måste låta stå. Det kan de ej fördärva. Med oss ska Gud i striden gå. Hans ande gör oss djärva. Yes. Det är också det som vi sjunger i samma sång som jag redan citerade från. När vi bad vår inledningsbön. Vad är den makt, vad är den kraft som kristna kämpar alltid haft till borg och sköld och skydd i tiden? Det vapen och baner i striden som aldrig fälldes ner till jord. Det är Guds ord. Guds helga ord. Dagens text ger oss anledning att betrakta två ämnen. Ordets kraft och ordets frukt. Ordets kraft och ordets frukt. Först ordets kraft. I begynnelsen var ordet. Så börjar evangelisten Johannes sitt mäktiga evangelium med direkt citat från första Mosebok 1. Så var det den från begynnelsen. I begynnelsen var ordet. Allt blev till genom honom, skriver han. Ordet var Guds son som bodde bland oss när han blev kött och blod. Gud sa det. Det var mäktiga ord i början, i allra första början. Det är Guds ord som var den mäktiga kraften som skapade universum och allt levande. Visst är det typiskt att just detta ord, denna kraft, är så starkt motsagt i dagens värld. Just detta att Gud har skapat. Det här är föremål för angrepp från de höga värderingar som våra demokratiska nationer sägs högakta. Man får inte undervisa om skapelsen i skolorna. Åtminstone inte som om den vore sanning. På samma sätt är ordet om människans skapelse till man och kvinna förbjudet. Det kan vi se i att våra statliga myndigheter anklagar dem som undervisar enligt Guds ord och rent avfört anklagelserna upp i högsta domstolen. Jag tänker naturligtvis på det åtal som har pågått i många år och som har varit i lägsta instans och blivit frikänt och i hovrätt och blivit frikänt och som nu går till högsta domstolen, nämligen Johanna Pohjola och Päivi Räsänen, deras bekännelse till Guds ord. På samma sätt gäller det att vara aktsam med vad som skrivs i sociala medier så att det inte kan tolkas som hets mot folkgrupp om man för fram Bibelns lära om man och kvinna i äktenskapet. Men sanningen segrar. Det var en biskop i Sverige på 1800-talet som hette Esaias Tegnér som skrev en dikt som har blivit mycket berömd. Ja, i Sverige, i svenska skolor så lärde man sig den här utan till på 1900-talet. Numera är den ganska bortglömd. Dikten heter Det eviga och jag ska citera två verser. Försök tänk på hur aktuellt det här är. Väl formar den starke med svärdet sin värld. Väl flyga som örnar hans rykten. Men någon gång brytes det vandrande svärd och örnarna fälles i flykten. Vad våldet må skapa är vanskligt och kort. Det dör som en stormvind i öknen bort. Men sanningen lever. Bland bilor och svärd. Lugn står hon med strålande pannan. Hon leder genom den nattliga värld och pekar alltjämt till en annan. Det sanna är evigt. Kring himmel och jord genljuda från släkte till släkte dess ord. Våld riktades i högsta potens mot den smorde Messias när han blev upphöjd på korset. Till omänskligt lidande och smälek. Vi är nu i förfastande och vi börjar vända våra blickar mot hans lidandes väg till Jerusalem. Där han ska lida och dö. Men också mitt i lidandet, där Jesus såg ut att vara den svage, segrade ordet. När krigsmännen kom för att ta fast Jesus i ett Getsemane, föll de till mark, soldaterna till marken av Jesu ord. Han använde maktens ord. Jag är. De föll som käglor med sina vapen. Det heliga Guds namnet som bara den allsmäktige kan bära hade makten över krigarna. Vi har ett vittnesbörd om ordets kraft i första delen av vår text. Ordet ska inte komma tillbaka förgäves. Det kommer att bära frukt. Och vi har fått löftet att ordet ska bestå. Även om jord och himmel förgår. Att evangeliet spreds kring världen så snabbt och så genomgripande är ett bevis på denna kraft. Redan på den första pingstdagen ser vi vad den här kraften uträttade. När Petrus predikade lagen för de judar som hade varit med och ropa korsfäst honom. Då stack det till i deras hjärtan. Och när han predikade om att Jesus hade uppstått. Och att alla löften om Messias därmed hade fullbordats. Då blev de omvända genom ordets kraft i den helige ande. Och genast blev de döpta. Så att den första församlingen på en dag fick 3000 medlemmar. Vilken kraft. Det är samma kraft som Paulus vittnar om i episteltexten idag. Där han säger att han talar som en galning. Han berättar om hur svårt han har haft det själv. Och man brukar ju inte, om man är klok, tala om sig själv. Det är dårar som gör det. Men här måste han göra det för att försvara sitt ämbete. Han talar om alla faror och mödor som han har råkat ut för i sin tjänst. Observera, det är inte hans egen kraft som han vittnar om. Han säger, om jag måste berömma mig, vill jag berömma mig av min svaghet. Det är Herrens kraft, Herren Jesu Gud och Far som han välsignar och ärar. Så ska vi se på det andra, ordets frukt. I den senare delen av texten talas om glädje och frid. Två av de ord som Paulus använder också i Galaterbrevet 5. Han skriver så här. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Det här skriver Paulus som motsats till köttets gärningar. De gärningar som flödar ut ur vårt onda kött beskriver han med långa listor av ondska. Men där finns också sånt som vi är fyllda av utan att vi räknar det som något särskilt ont. Inte bara orger, sexuell omoral som vi kanske närmast förknippar med synd. Utan där nämns också sådant som fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet. Det är också köttets onda gärningar. Sånt har vi varit uppfyllda av, skriver Paulus där. Men sånt ska vi lägga bort. När anden föder en människa på nytt flödar saft från vinstocken till de grenar som växer ut enligt Jesu undervisning i Johannes 15. Och då händer det märkliga ting. Den saften ger frukt. Och det grundar sig på det som Jesus har talat på ordet. För Jesus säger till sina lärjungar. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Vi kan peka på två steg i andens verk här. Det första är ordet om vad som har skett. Att Jesus genom sitt rena liv och sitt oskyldiga lidande och sin död har öppnat vägen till himlen för alla människor. När han på korset sa, det är fullbordat, sammanfattade han sin insats för att betala den skuld som varje människa står med inför Gud, som lagen så tydligt visar. Genom hela Gamla testamentet ser vi hur det gammaltestamentliga gudsfolket överträda Guds goda lag. Den lag som Mose hade gett dem vid Sinai. Och som de med en mun hade lovat. Allt vad Gud har talat vill vi göra. Om och om igen blev de straffade på ett väldigt fruktansvärt sätt. Men det var helt rättvist. För de överträdde Guds lag. Därför måste Gud straffa dem. På samma sätt anklagas vi alla av Guds goda lag. Som vi har fått inbyggt i vår samvete. Som säger oss, det här ska du inte göra. Det här är inte rätt. Och som påminner oss om vad vi behöver göra för våra medmänniskor. I klartext har vi de här buden i Guds 10 bud. Ingen enda människa håller måttet inför Guds heliga lag. Därför är vi alla under lagens förbannelse och borde dömas till evig pina tillsammans med djävulen och hans änglar. Lagens ord är hårda. Ger ingen chans åt någon att undkomma straffet i oss själva. Men evangeliet om vad Jesus har gjort ger oss ett fast vittnesbörd att han har fullbordat allt det som lagen krävde. I vårt ställe, i andra Korintherbrevet 5 skriver Paulus. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott oss försoningens ord. Det här är det ordet som ger glädje och frid som frukt. Det är det ord som ger äran åt Herren. Ingen ska berömma sig själv. Äran den ska Jesus ha. Sen har vi den andra sidan. Det som sker idag. Ordet låter cypresser växa upp istället för törnsnår, skriver Jesaja. Istället för nässlor ska myrten växa upp. Det här låter kanske lite främmande för oss nordbor som har varken cypresser eller myrten som vanlig trädgårdsväxt. Men vi kan istället tänka oss att bärbuskar och fruktträd växer upp istället för videsnår, och att pioner och rosor växer upp istället för brännässlor. Det här är en bild av den förändring som sker i människans hjärta då hon har fått ett nytt sinne och börjar producera andens frukt istället för köttets gärningar. Det är det som vi kallar helgelse. Men om jag nu ser på mig själv, jag får erkänna att jag fortfarande tänker onda tankar. Hur är det då riktigt med min helgelse? Min tunga slintar och ger ifrån sig ovänliga ord, och jag känner avund. Borde det inte vara borta nu? Jag underlåter att göra gott och älska mina medmänniskor. Är inte helgelse det som beskriver de fromma människorna, de som har gått i kloster och de som påven har utsett till helgon? Nej, jag måste invända och säga två saker. Det första är att du och jag inte ska se på oss själva om vi frågar hur det går med helgelsen i våra liv. För när lagens spegel visar hurdana vi är oss själva blir det ingen glädje. Lagen visar oss att vi ännu behäftas med synd i vårt onda kött, och vi står med skam. Det andra är att du ska vända blicken till Jesus, bort från dig själv. Nu är snart tiden inne när vi under fastetiden följer Jesus på hans väg till lidande och död. Det är honom vi ska ha i vårt synfält. Vi får se och höra vad han har gjort, och det behöver vi ofta höra och läsa om. Vi behöver hans ord rikligt bo ibland oss, för det är där som kraften finns. Och då har vi också fått två fina hjälpmedel av Gud för att påminna oss om vad vi har för skatt i Guds ord, för att vända våra blickar mot Jesus. Det ena är vårt dop. För Paulus skriver om dopet i Galaterbrevet 3: alla ni som har blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Tänk att du har fått Jesu egna kläder som heter helighet, rättfärdighet. Och det är inte bara till låns, utan det är dina. Dem ska du tacka för och ära Jesus. Då ska han också låta dig få bli till välsignelse, bära frukt. Men utan honom kan vi inte göra någonting. Det andra hjälpmedlet är nattvarden. Den har Jesus gett oss som kraftkälla, för genom brödet och vinet som han ger oss får vi del av hans verkliga kropp och blod. Han lägger syndarnas förlåtelse rent påtagligt in i vår mun. När vi ser på oss själva är djävulen snart där med sina anklagelser och säger: hur kan du tro att du är ett Guds barn? Du som saknar andens kraft i ditt liv. Du som säger dig vara troende men som skäms för att vittna om din tro. När du ska ha möjlighet bland dina vänner och släktingar. Det går inte bra om vi glömmer att se på Jesus. Rosenius har uttryckt det väldigt bra i en sång: väl är min tro anfäktad, men ändå en tro. Vanmäktig och försmäktad, jag dock med den har ro. Och kan jag rätt mig dölja i Kristus och bli still, så lär och kärlek följa, fast inte som jag vill. Här uttryckte Rosenius just det att vi inte ska fästa oss vid oss själva, utan gömma oss i Kristus och bli stilla där. Då kommer hans saft via ordet att leda till frukter på något sätt. Inte som jag vill och så att jag blir ärad, nej, utan så som han vill och för att han ska bli ärad. Gud kan förvandla de snåra brännässlor som finns i mig till de skönaste blomster som andra människor tackar Gud för. Då ska bergen brista ut i jubel och träden klappa i händerna när de ser vad Jesus har gjort. Så starkt ska det bli, det vittnesbördet om Jesus. Därför får vi idag prisa Gud för att han har sänt oss sitt ord, och må vi alla bruka det så att det får bli till välsignelse, till glädje och frid här i tiden, och till tröst och glädje för våra medmänniskor. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad i evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till ände och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Ja, kära Herre Jesus, kom du och bo hos oss. Bo i mig så att jag får bli dig till ära och glädje och frid för mina medmänniskor. Amen.